Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hur mycket läser du?
Jag läser ju... Alltså jag läser så långsamt.
Är det?
Jag är en så här riktigt långsam läsare. Det är verkligen en...
Det tror man inte.
Nej, man ska inte vara det i mitt jobb heller, kan jag säga.
Aha.
Men... Så när man läser så mycket i jobbet så blir det så här. Jag har börjat lyssna på ljudböcker. Det tycker jag är...
Men det var ju det var otippat.
Ja,
första otippade grejen.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda.
Den här veckan sitter jag med en bok som jag har läst som heter Smart. Vad vetenskapen säger om intelligens. Med mig har jag författaren Maria Gunther.
Just det.
Välkommen.
Tack.
Vi kan börja med dig innan vi pratar om boken. Du får presentera dig.
Jag är vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter. Sen 2013. Men jag har ju gjort väldigt många olika saker innan dess, kan man säga. Jag är först så utbildade mig till civilingenjör, teknisk fysik. Och sen doktorerade jag i partikelfysik. Jag jobbade på CERN i Genève. Och sen när jag var klar med min avhandling så ville jag göra någonting annat. Så då var det här i 98, så det var mitt i IT-boomen. Så då började jag jobba som IT-konsult och programmerare.
Mm.
Och sen sprack IT-bubblan och då företaget jag jobbade på gick i konkurs och då hoppade jag på en journalistutbildning. Det blir det långa historien här.
Ja, men det är bara det är kul.
Ja, och gick en ettårig sån här journalistutbildning. Man kan gå om man har en annan utbildning i botten. Och då kom jag då till Dagens Nyheter som praktikant och praktiserade hos förre vetenskapsredaktören Karin Boys där och hon lärde mig allt jag kan egentligen om journalistik. Och det funkar väldigt bra och hon gillar mig och jag gillar henne och så fick jag komma tillbaks och praktisera och frilansa åt dem och sen 2013 så sa Karin Boys upp sig från DN och så fick jag hennes jobb efter henne.
Mm. Och den här boken, du vad säger du själv? Har du någon his pitch? Vad du säger att den handlar om?
Ja, den handlar om intelligens. Vad intelligens är, det är något som jag har funderat på av och till hela livet egentligen.
Mm. Du har ju också hög IQ själv då.
Ja, jag kommer ju från en familj där alla har hög IQ. Där vi tycker att det är jättekul och med sådana här intelligenstest och tankenötter och roliga spel och korsord och sånt där. Alltså verkligen... Det är något som vi tycker är väldigt kul i min ursprungsfamilj, allihopa. Mm. Och min bror och jag, vi håller alltid på att tävla om svåra, kluriga gåtor. Vi tycker, alltså det är något som vi tycker är kul. Så det har vi alltid hållit på med. Sen var det faktiskt när jag gick den här journalistutbildningen så var det en tjej där som tyckte att men, du som är så smart, borde inte du gå med i Mensa? Där. Och jag bara tänkte, nej, vad ska jag mensa? Det var som det sista man skulle vilja göra. men hon bara, men ska du inte göra? Och, ja, men sen då fick jag den här... Ja, jag praktiserade först på DN och sen fick jag komma tillbaka och vicka där. Och så började jag fundera på det där hon sa. Och så tänkte jag, man kanske skulle skriva det här om om intelligens, vad intelligens är och vad IQ är och sådär. Så kunde jag då göra inträdesprovet till Mensa som liksom research för artikeln. Liksom.
Mm.
Så då gjorde jag det. Det var då, nu får jag säga så jag säger rätt, det måste ha varit 2003 tror jag.
Ja, jag tänkte säga det. Det stod i boken nämligen.
Ja, just det. Mm. Det måste pinsamt att säga fel. Hösten 2003. Och det var en av mina första artikelidéer. Och så intervjuade jag lite folk från Mensa och intervjuade lite intelligensforskare, så skrev den här artikeln. Och den väckte ju enormt mycket reaktioner, den artikeln då.
Vad var det för vinkel på den då?
Det var så här, ja men det var så här, ja det var liksom att IQ-test mäter någonting som är intelligens. Mm. Alltså att det kommer åt någonting som intelligens. Så jag skrev ju det i, ja det var min rubrik och min ingress var så här, vi vet inte vad intelligens är men det går att mäta. Men sen när tidningen kom ut på söndag morgonen så hade någon ändrat min ingress under natten. Någon på tidningen hade ändrat den till, ingen vet vad intelligens är, vissa påstår att det går att mäta. Och det var ju bara det var ju intressant att någon gick in och ändrade till vad jag hade skrivit och till någonting. Så för de antar att de tyckte att det var för provocerande.
Det som jag hade skrivit. Var konflikträdd på redaktion.
Ja, alltså, och det, ja. Jag fick ju väldigt mycket reaktioner på artikeln. Jag fick liksom både positiva och negativa. Folk tyckte det var jättekul, andra blev jättearga och sådär. Och då tyckte väl... Ja, sen så ledde det också till... Jag hade ju aldrig funderat på att vara med i Mensa. Det var liksom ingenting som fanns i min värld. Eller det var ingenting man... Det var inte någon förening som intresserade mig. Men när jag gjorde den här artikeln så intervjuade jag flera. Jag intervjuade Mensa-ordföranden, jag intervjuade lite olika medlemmar. Alla pratade om liksom vilken trevlig förening det var och hur det var. Det kändes som att komma hem och gå med i den här föreningen. Och så tänkte jag, ja, de var ju lite som jag. Sådär. Gillade samma grejer som jag och tyckte det. Så att det kanske kunde vara en rolig förening att vara med i kanske. Så jag gick ju också då med i Mensa. Och jag gick också med i deras mailinglistor som de ville att man skulle göra.
Mm.
Och efter en halv dag med mailen, på deras mailinglista så inser jag att det här är en förening som jag aldrig vill ha någonting mer med att göra.
Mailades det så frekvent?
Det mailades väldigt frekvent. Nu ska jag säga att det här var då alltså 2003-2004, så att det var ju innan alla kommentatorsfält. Det var före Twitter, det var före...
Ja.
Så att idag hade jag inte reagerat alls lika mycket som jag gjorde då. Men då, alltså, på vad folk skrev där, för då hade jag liksom inte... Ja, det som jag, det var ingen, alltså idag hade jag sett sådana kommentarer förr som kom i den där mejllistan, men det hade jag inte riktigt då. Alltså det var så här långa diskussioner om varför man inte får använda ordet neger liksom. Och det känner jag att det här är väl någonting som vi redan har klarat av. Jag menar, om folk, alltså för mig liksom, om folk tar illa upp att man använder ordet, då behöver vi inte göra det. Liksom. Det är ingen stor fråga för mig. Mm. Det är ingenting man behöver diskutera, tycker jag.
Ja, du tar ju det intressanta exempel du tar upp. Jag tänkte vi ska återkomma till det där också. Ja. Med liksom vad, jag tänkte en så här, vi kanske kan börja lite och reda ut den där kopplingen mellan intelligens och IQ.
Ja.
För att en vanlig, när jag har hört mig för lite grann innan jag skulle träffa dig, då kan ju folk säga sådär, men vadå, om någon är bra på, alltså tänk en så här stor konstnär som är bra på att göra världens verk och så, han kanske inte har hög IQ, men inte han är intelligent då.
Ja.
Sådär, det är en så här vanlig input eller sådär. Alltså det finns ju massa saker. Är man inte intelligent då bara för att man inte har hög IQ? Så vad skulle du säga, vad är kopplingen mellan IQ och intelligens?
Ja, alltså man kan säga så här, en IQ-test mäter en egenskap som är användbar. Det finns så mycket stöd för det. Alltså i psykologiforskningen, alltså att det som IQ-test mäter är någonting som är en väldigt bra och användbar egenskap att ha. Och sen kanske man inte ska kalla det för intelligens, för att intelligens, alltså man kan kalla det för kognitiv förmåga eller man kan kalla det för vad man vill, men det är ju någon, alltså på något sätt kommer IQ-testerna åt någonting som är en ganska bra egenskap att ha. Men sen så blir det ju laddat då just att man kallar det för intelligens.
Mm, det för, också man,
ja, precis. Och
för i andra språk i andra länder, är det samma liksom, ja, koppling där?
Ja, i alla fall i på engelska, som ju, alltså de flesta forskningen som jag läst är skriven på engelska, och där är det ju samma koppling. Mm. Och där är det samma konflikt kanske. Alltså i USA och Storbritannien är det här en väldigt sårig konflikt kan jag säga. Alltså om,
mellan vilka?
Ja, mellan mellan intelligensforskare och mellan människor från, eller folk, ja, ofta forskare från andra fält som är skeptiska till IQ-begreppet också, för att det finns så mycket, det finns ju en väldigt komplicerad historia för det här fältet också, men det kanske vi också kommer in på sen.
Ja, precis. Ja, precis. Det, men nu, bara för att vi, om vi ska definiera intelligent, men det hänger ihop helt enkelt, rent akademiskt.
Alltså, det beror ju på, som sagt, vad vi lägger i ordet intelligens förstås. Mm. Alltså, om vi kan, men rent akademiskt, alltså ska vi prata om ett intelligensbegrepp rent akademiskt, så är det, vill vi ha någonting vi kan mäta, och då är IQ-tester det bästa sättet vi har att mäta en kognitiv förmåga som är väldigt användbar att ha på många olika sätt.
Så, och de förmågorna då, kan du beskriva dem lite, vad det är egentligen man mäter och vad det är för egenskaper som man har om man har hög IQ?
Man kan säga att det är tre huvudegenskaper som intelligenstest mäter. Dels är det då matematisk logisk förmåga, och sen är det verbal förmåga då. Alltså det är olika grupper, och sen en tredje huvudgren kan man säga spatial förmåga, så man kan liksom föreställa sig tredimensionella objekt i huvudet och vrida på dem och se hur de ser ut ur olika vinklar. Mm. Och alla de här tre är ju väldigt viktiga saker.
Vad har det för fördelar och varför är det så att säga värdefullt? Ja, i övriga livet.
Det, alltså, man ser ju, alltså, om man ser på såna stora studier, många studier som har gjorts, så ser man att de som har hög IQ, de mår oftast bättre, lever längre.
I genomsnitt,
ja, absolut. Mm. Absolut i genomsnitt. Det är verkligen inte så att alla, verkligen. Det är, vi måste, allting jag pratar om i genomsnitt.
Ja.
De, alltså, det är bättre hälsa, tjänar, alltså, även om man tar hänsyn till alltså, socioekonomiska faktorer, så mår man ändå bättre. Man har oftast bättre hälsa. Får man psykiska sjukdomar så är de oftast inte lika allvarliga. Alltså det finns många sådana. Det enda som är överrepresenterat verkar det vara i de stora studier man gjort, att man är mer närsynt än andra. Alltså det finns mm-hmm. ett samband mellan hög IQ och närsynthet. Ja, det kan vara så. Det är så svårt att veta vad som är vad.
Ja.
Men det är ändå. Och sen kan man ju säga att vi lever ju, att samhället vi lever i, vi blir ju mer och mer optimerat för människor med hög IQ. Alltså det blir ju mer och mer viktigt att kunna liksom, när allting blir datoriserat, det är lättare att hantera modern teknik med hög IQ. Alltså man kan säga att det kanske
Ja, just det, men någonstans då, om man ska se det rent så praktiskt, man blir bättre på att ta till sig, förstå, lösa problem, och lite minneskapacitet och sådana delar också, eller?
Ja, just det. Det finns så många saker jag tappar tråd, men alltså det är dels att man kan lättare anpassa sig till nya situationer, man kan lättare och lära sig nya saker.
Vad menar du med anpassa sig till nya situationer?
Ja, men alltså man börjar ett nytt jobb. Ja, hamnar i en okänd situation som man inte har klarat av förut, eller som man inte har vet någonting om förut, alltså det är redan från, eller ja, för era förfäder på savannen liksom, som i en ny miljö där man inte riktigt vet, man kan hitta lättare sätt att klara sig där. Och så.
Just det.
Jag måste ju tillägga att det finns ändå saker som fattas i IQ-begreppet också.
Ja, precis.
Det måste jag bara lägga in brasklappen redan här. Så att
kan du nämna några delar som inte liksom går under IQ-stapeln så att säga?
Ja, den viktigaste grejen är ju rationalitet. Alltså att det här, det finns en forskare som heter Stanovic, en kanadensisk forskare, som han har forskat ganska mycket på det här. Han har tagit fram någon som han ser som ett komplement till IQ-tester, där man kan ha rationalitetskvot. Och att man liksom, det handlar liksom om hur man, om man tror på konspirationsteorier, liksom om man liksom hur fördomar påverkar man, vilka beslut man tar och sådär. Och där finns det ingen koppling alls med IQ. Alltså där är människor med hög IQ gör lika mycket fel som människor med låg IQ. Alltså, som han säger, hög IQ är inget vaccin mot irrationella tankar. Alltså.
Nej, just det.
Det var kanske lite av det som jag kände att jag råkade ut för. Korta tid.
Ja, men precis. Det finns ju också sådana, så här, som en sån känd karaktär som han, Juna Bombaren, som hade så här 167 IQ. Det finns ju galningar med högt IQ.
Absolut.
Och så vidare. Och, ja, du nämner ju när du beskriver boken att när vi är på mailinglistan att folk kunde vara, ja, men också lite, kanske lite knäppa eller elaka och den typen av. Så det är inte någon, det finns ingen garanti för. Nej, de delarna direkt.
Absolut, och det är mycket.
Det är därför jag tänker att det finns andra egenskaper som också.
Ja, absolut. Det är klart det finns andra egenskaper som är viktiga, absolut.
Som inte är förknippade med just IQ-fältet. Nej,
absolut. Och rationalitet är en sån. Alltså det här, jag tyckte att de var så trångsynta. Alltså det här mycket brist på ödmjukhet också. Alltså kunde jag uppleva nu är det ju, det är en viss typ av människor som är aktiva på mailinglistor, måste man också komma ihåg.
Just det. Ja. Samma som aktiva i kommentarsfält.
Ja, precis. Så därför jag vill verkligen, och jag har sen dess har jag ju, nu har jag många vänner som är med Mensa, så jag tycker väldigt mycket om, så att jag verkligen har omvärderat, men det var ändå de här, alltså, som man kändes liksom lite bittra och misshandlad, alltså jag som har så bevisat hög intelligens, varför går det inte bättre för mig i livet? Och det slog mig väldigt mycket, och sen har jag ju sen också fått sett att andra har gjort samma erfarenheter av Mensa, till exempel Isak Asimov var ju med kort tag i Mensa också, och han beskriver precis det som jag kände också, att här många av de andra medlemmarna är mest bara intresserade av att tävla om vem som är smartast, och sen så är de sura på universum för att det inte har gått bättre för dem.
När jag har träffat folk som är väldigt då smarta, eller som säkert skulle hamna högt på ett IQ-test, så kan jag också uppleva ibland att de kanske har andra lägre förmågor inom andra, kanske lite så här social skills eller lite så. Alltså ibland har jag iakttagit då så här stickprov. Och då har jag då jag ser det lite som att det finns massa staplar, och det finns ju liksom ingen som har höga staplar på allt, utan det är ju en mix. Någon kan 7 språk, men kanske inte kan liksom det så bra. Precis. Och någon kan det, alltså det är någon typ av balans.
Absolut.
Där tänker jag. Jag vet inte hur du ser på det.
Jo, absolut. Men det kan man ju även se. Alltså det finns ju flera, framförallt amerikanska studier, som har följt så här väldigt, väldigt högintelligenta personer ända från att de föddes, från tonåren och hela livet. Alltså sådana som har, och där kan man ju se att det är väldigt, väldigt, även de är ju väldigt olika inbördes. Alla har en väldigt tydlig begåvningsprofil. Alltså vissa är mycket starkare verbalt. Även om man då pratar inom IQ, själva det som man mäter med IQ-tester, så vissa har en väldigt matematisk begåvning, andra har en väldigt verbal begåvning, några andra har en väldigt special begåvning, och det är... Och sen så finns det ju massa andra egenskaper förstås som de också har. Men alltså det är inte så att alla som har hög IQ funkar likadant heller.
Nej, nej just det, precis. Ja, det är någon typ av liksom, vad ska man säga, mixebord.
Absolut.
Tycker jag. Och det gör väl också att man tänker, för att just det där, men ibland när man pratar om intelligens och så här, det finns någon slags undermedvetet ibland att man ser det som att det är mer värt. Också så att, ja, att man kanske där, alltså det finns något, aha, de högt IQ, då är den att man är mer värd än då andra egenskaper.
Ja, det är ju lätt att hamna där. Ja, jag förstår precis vad du menar, och det är det som är det stora problemet. Alltså det är lätt att hamna där, att man liksom, att man sätter lika med människovärde. Och det är mycket av kritiken av det här området handlar om också, och det är ju jätteviktigt att inte hamna där. Men samtidigt, vi måste ju ändå kunna säga att folk har olika förutsättningar även här. Jag menar, för att annars så blir det ju, jag tycker att det kan vara lika grymt att säga att nej, men det är ingen skillnad. Alltså det finns ju massa andra egenskaper där vi har olika förutsättningar. Jag menar,
skulle man kunna, det kanske blir en konstig parallell, men om man säger att för hög IQ har ju generellt sett det får ett en massa positiva följder genom livet.
Mm.
Om man tittar på så här, man har större chans ja. Att klara sig då. Men på samma sätt så kan man ju säga det finns ju andra saker som också ger exempel att någon som har ett fördelaktigt utseende.
Absolut.
Kan ju dra ju fördelar av det när den söker jobb och så vidare och så vidare och så vidare.
Absolut. Jag tycker det här med utseende tycker jag är en ganska bra jämförelse alltså, för att det är ju vi låtsas ju om som att utseende inte har någon betydelse.
Mm.
Men det har det ju. Alltså det har ju det. Alltså det är lättare att se bra ut. Alltså människor som är vackra blir bättre behandlade. Alltså,
mm.
Och då. Ja, och om man måste ju, tycker jag då, vara ärlig med att det är. Att har man hög IQ så kan man ha lättare för att klara vissa saker. Men alltså vad man gör med den kunskapen blir ju det blir ju en politisk fråga. Liksom. Ska vi bara strunta i dem då som har sämre förutsättningar eller ska vi göra vad vi kan för att ge alla samma...
Tänker
samma.
På skola och utbildning?
Ja, skola och hela samhället. Liksom. Alltså ja. att vi måste... Alltså vi, jag tror också att det är bra för ett samhälle att det finns variation. Alltså rent biologiskt kan man säga att stor variation... är bra för överlevnaden eller för alltså det har ju alltid varit det så att jag alltså det är ju bra med många olika typer av människor som kan komma
ja men jag tycker att det blir lättare om man pratar om det som egenskaper
mm.
nästan alltså det blir ju ja för då blir det också lättare kanske också att hålla med och tycka att man eller så här att man att det behövs ju olika egenskaper som är bra på olika saker. Och om man har IQ som egenskap eller en stapel om man säger.
Mm.
Så är ju det kanske skulle vara lättare för folk att ta till sig och förstå.
Mm.
För att annars om man nu bara sitter jag och spånar fritt här. Men när man pratar om just IQ som intelligens eller smart och säger att så här, du är smart och du är dum liksom. Då blir det ju genast nästan en konflikt av det.
Absolut.
Än att säga att du har de här egenskaperna och du har de här egenskaperna.
Precis. Och då, det blir ju ja för att alltså allt tyder på att det är så. Att vi har olika förutsättningar där och då är det bra. Då kan man ju kanske prata om det utan att, eller det är svårt att prata om det utan att lägga värderingar i det. Men att låtsas som att skillnaden inte finns är ju tycker inte jag heller är ett bättre alternativ.
Nej. Men jag tänker just när man översätter det till intelligens eller smart, de orden, då blir det någon så här inbyggd värdering i det.
Ja, det blir det ju.
Kan jag tycka.
Men jag håller helt med.
Ja, jag har inte tänkt så mycket på det förut, men det slår mig nu att
ja,
det blir det.
Jo, det gör ju det. Och jag skriver lite om det i boken också. Ja. Det är väl det som är stora problemet, kanske. Att vi kallar det, att de är så laddade. Alltså att säga att du är ointelligent. Det kan ju vara liksom nästan en värre förolämpning att säga att du är ful. Eller, ja. Även om det både är medfödda saker. Då.
Ja, för du nämner ju också det med klok och annat sånt.
Ja.
Jag tror att du nämner, du beskriver personer som du känner som är väldigt då kloka eller så här, som kanske inte just är ja. Hög IQ.
Ja.
Vad skulle du säga att de är bra på istället? Liksom, eller, som gör att
absolut. Jag är klok är något ord jag använder på något, men
hur skulle du beskriva en klok person bara för att få en
men om jag tänker på det är ju jag har ju några jättenära vänner som jag kan prata med allting som alltid kommer med jättebra insikter och sådär jag är väldigt svårt att förstå det själv men de skriver ju när de gör intelligenstest så får de liksom högst, alltså medelresultat och så här. Men alltså för mig handlar det väldigt mycket om det här att som förmåga, inlevelseförmåga att kunna se saker ur andras perspektiv, liksom att kunna medkänsla är inte rätt ord, men alltså ändå att man så att någon slags att vad heter det, compassion, vad heter det på svenska?
Medkänsla.
Eller empati. Ja. Det är väl det jag söker. Alltså det är en jätteviktig egenskap för att jag ska... Alltså just att kunna se saker ur andra synvinklar än sin egen och liksom kunna ha lätt för att ändra, inte vara fast i samma... Alltså ha lätt för att omvärdera sina åsikter om det kommer nya.
Ibland har jag också jag träffar på folk som har så här hög IQ men kanske upplevs som ganska, vad ska man säga, inte särskilt ödmjuka och ut, men däremot kanske, men så här är det.
Just
de sitter på, men det är inte så, vad ska man säga?
Ja, men så att tvärsäkerhet på något sätt,
ja,
är en av de egenskaper som jag har svårast för, tror jag faktiskt. Alltså, liksom att man bara, alltså, arrogans kombinerat med stort självförtroende, eller?
Ja. Ja, men det är ju intressant. Klok är ju ett intressant begrepp också.
Ja.
Det är ingenting som liksom det finns i någon forskning, något sånt.
Inte som jag känner till. Alltså jag kan tänka mig att den här Stanovich, han som tar fram den här rationalitet, jag tror att han är inne lite på det här saker. Så just att det här att inte vara styrd av fördomar är ju en del av det han mäter. Att inte sätta sin grupp främst. Alltså det gör man ju mänskligt naturligt då. Men biologiskt så är man ju...
Har vi det i oss,
men det är något som man kan lära sig också. Så rationalitet är något man kan lära sig också. Mer, tror jag. Det är mer... att man kan ju...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det är ju, finns ju en sån gammal teori, Howard Gardners, va?
Just det.
Som skrev, jag kommer att läsa den här om de 7 intelligenserna och sen blev det 9, tror jag.
Mm.
Han delar upp det lite grann i olika, bland annat, nu ska vi se, så här, lite kroppslig till exempel, sån som Zlatan skulle kanske gå under en sån, att han har liksom en kroppslig intelligens och så finns det så här, social, musikalisk, språklig och några till då.
Mm.
Alltså han gör på det sättet, men han har också fått kritik då, eller vad säger du om den?
Ja, alltså den, det är en jättetilltalande teori, men den går ju inte att, alltså det finns inga sätt att mäta den, alltså det finns inga sätt att testa om den stämmer eller inte. Det är en väldigt diffus teori, man kan lägga liksom lite vad man vill i den, och det finns, alltså... Alltså som vetenskaplig teori så håller den inte. För det finns inget sätt att testa den eller att på något sätt skilja den från det klassiska IQ-begreppet. Alltså IQ kan vi ju mäta och testa om det funkar. Men det här är hans... Det är mer att han bygger inte heller på observerbara data. Alltså det är ju...
Vad bygger den på egentligen?
Han bygger på egna erfarenheter och det...
För det var på 80-talet han skrev.
Ja,
det
precis.
Måste ju ha vrids och vänts på.
Ja, och han har blivit otroligt kritiserad. Men han är också fortfarande många som...
Uh-huh.
Jag tror att han lever fortfarande. Men alltså just att den håller inte vetenskapligt, hans teori, kan man säga, som en vetenskaplig teori. Att det finns inget som visar att människor går att dela in på de här sättet. Alltså att det går att... dela in mänskliga egenskaper. Det,
men det är väl lite grann också, jag tänker bara att det är lite så också, att man in i den då också återigen är inne på intelligensdiskussionen. Men om man istället kan säga så att man, vi har olika, som jag sa, att man har olika staplar förmågor.
Ja.
Så här, någon är väldigt, ja, är väldigt duktig liksom kroppsligt då, ser vi här, hög stapel. Och så någon annan är lite lägre, och någon, alltså det här mixerbordet. Om man pratar med dem så egenskaper så blir det väl mer kanske rimligt. Precis. Än att säga att det här är en annan intelligens. Ja. Det är lite konstigt då.
Och då är man också in på det här, att intelligensordet är en, att det är så, att det är någonting som är, eftersom det är viktigt, eftersom vi lägger så mycket värde i det, så måste vi visa att alla är intelligenta.
Ja, precis.
Och då, och då förlorar ju begreppet värde. Alltså då förlorar ju begreppet innebörd liksom, om vi kan kalla allting för intelligens.
Ja, nej, ja, precis, ja, exakt. Nej, jag tänkte en variant på det hade ju varit då att man snarare sa, ja men hög IQ där. Det är där, det är där, det är där, det är alltså sådär, för lite grann. Men ja, jag fattar, den har inte helt enkelt något forskningsstöd. Det är därför man kan lite grann så. Och det, men, och en annat spännande område är ju EQ.
Mm, just det. Som det är också ett populärt begrepp. Men alltså också när man då...
Alltså som står för...
Emotionell intelligens då.
Ja.
Men... Det som de, det kom ju också en bok på 80- eller 90-talet, 90-talet tror jag, om det här med emotionell intelligens, EQ. Men det är också, om man tittar liksom på psykologiforskningen, alltså, så att är det, det finns ingenting, det är inget eget begrepp som man kan, alltså EQ, det som man kallar för EQ är helt enkelt en kombination av klassisk IQ och personlighet. Alltså det finns, alltså den teorin för personlighet som har bäst stöd i vetenskapen är den som kallar Big Five, eller så att man har, det är fem olika personliga egenskaper man har, eller som man kan dela, som man har olika grader av, alltså, och det är den som är bäst, och det som man kallar EQ är helt enkelt en kombination av ens personlighet och ens IQ. Och alltså, så det är inget alltså rent matematiskt eller statistiskt så är det inte en extra egenskap som man kan få fram ur data. Om du går att förstå.
Men det som du nämnde förut då, med den kloka, den som kan sätta sig in i andra och så vidare. Som du, är inte det EQ-egenskaper?
Ja, det är... Ja, det är ju personliga egenskaper. Det kan jag ha med personlighet att göra, absolut.
Ja. Finns det ett samband där mellan högt EQ och högt IQ?
Alltså EQ är egentligen inget som vi kan mäta så matematiskt, för det finns inget så bra mått på det. Och så därför kan man inte säga att det finns en koppling heller. Men, alltså, men man, sen, jag skriver om en, om man får komma in på det, så skriver jag om en svensk studie som gjordes på personliga egenskaper som jag tycker väldigt mycket om. För det är ju så här, alltså, det som är bra med IQ-måttet och där, att det är samma dock så mycket är ju för att det är så lätt att mäta. Alltså att man kan få liksom, det finns standardiserade tester, då kan man få liksom ett resultat som är lätt att använda till andra saker. Mm. Men personliga egenskaper är ju mycket svårare att mäta. Mm. Alltså det, för det är oftast, de flesta studier som har gjorts av personliga egenskaper handlar om att folk själva får fylla i enkäter där de skattar sig själva liksom. Och det blir ju, det blir inte ett lika bra mått.
Nej.
Men då finns det ju, det gjordes en jättestor studie på mönstrings, på killar som hade mönstrat i Sverige, där de jämförde dels hur de klarade sig på intelligenstesten under mönstringen och sen också vilka psykologiutlåtanden. Alltså det, då var det ju psykologer som skrev utlåtanden om dem, om hur pass lämplig man var för strid eller inte liksom, och så jämförde de dem sen vad de här jobbade med i 25-30 år senare. Och så visade de så att, ja, att IQ var väldigt viktigt för hur bra man hade klarat sig, om det hade gått bra för en. Men om man tittade på liksom de som det hade gått sämst för, liksom, som tjänade minst eller som hade mest lågutbildade eller som var arbetslösa, där spelade IQ inte speciellt stor roll. Där spelade de här personliga egenskaperna mycket större roll för hur lätt det var att komma in på arbetsmarknaden, hur länge man var arbetslös och sådär. Så att, som det forskarna slutsats där är att IQ är, eller är bra för att lyckas bra. Men de personliga egenskaperna är mer nödvändiga för att inte misslyckas.
Ja, precis.
Vet inte jag vad psykologerna egentligen byggde på. Men det kan ju, jag tänker att det kan vara liksom stresstålighet, hur bra man är på att samarbeta, liksom hur bra man är på att ta kritik. Alltså det, alltså jag, men alltså just hur psykologerna skrev hur lämplig man var för svårare uppgifter inom armén. Och det också visar att det visar också hur bra man kan klara av arbetsmarknaden. Och jag kan tänka mig att såna egenskaper kan ju också vara lättare att träna upp. Så då kan det också vara lättare att sätta in åtgärder, arbetsmarknadsåtgärder liksom, för att hjälpa.
Precis. Apropå då träna upp, kan man träna upp högt IQ?
Nej, alltså det är väldigt svårt att påverka IQ. Det finns ett sätt. Det finns ett sätt som verkligen höjer IQ.
Eller
det
finns böcker?
Nej. Alltså om man tittar på allmän skolgång höjer IQ. En sak som IQ mäter är ju förmågan till abstrakt tänkande. Alltså det är en sak. Och det är någonting som tränas upp, som man lär sig i skolan.
Vad innebär det?
Ja, men så här, det finns ett berömt exempel. De gjorde i början av 1900-talet så frågade de bönder, analfabeter på ryska landsbygden. Vad är det för likhet mellan en häst och en hund? Och det vanligaste svaret var då att man använder båda när man jagar. Alltså båda använder vid jakt. Men om man skulle fråga vem som helst nu, skulle jag fråga dig, vad är det för likhet på en häst och en hund? Vad skulle du säga då?
Likhet mellan häst och en hund, det är väl att de är djur och fyra ben och svans.
Precis. Och det är lite det som jag pratar om, att sagt tänka när man sätter med dägg. Alltså det är lite det som tränas upp i skolan. Alltså att man lär sig ett sätt att tänka som kan vara bra för.
Ja, det var därför jag tänkte just att det där med, har jag ändå med inlärning att göra någonstans?
Ja, det har jag. För man kan ju också se det här att IQ har höjts för varje generation under 1900-talet. Ja. Det handlar dels om att vi är, alltså vi vet ju inte riktigt vad det beror på, men det kan ju vara så att vi har också blivit längre liksom, så vi kan ju nå vår fulla potential. Mer, alltså för att vi har bättre mat, för att alltså undernäring när man är som foster och när man är liten, det påverkar IQ mycket, och parasitmaskar sänker IQ och jodbrist sänker IQ och bly i mat och luft sänker IQ, så det finns ju många sätt att påverka IQ negativt. Men om vi har skolgång och bra mat och sånt, det är sätt att höja IQ i hela befolkningen, alltså då höjs medel IQ då ger vi alla bättre förutsättningar.
Ja, precis. Vi lite grann flög det förbi det förut, det här med, för det skriver också en del om det här med att många också med hög IQ kan känna sig missförstådda och inte deras, det har inte tagits tillvara och sådär genom deras skolgång och så. Och du är inne på det här med att man i skolan idag så är det ju extra stöd till de som har ett svårare. Men det ges inte lika mycket liksom extra resurser till dem då som har hög IQ.
Nej.
Att man liksom tar vara på det, eller hur?
Absolut. Det här är ju en,
det låter lite kontroversiellt på ett sätt.
Ja, och det här är ju en jätte, det här kanske är det som jag känner som kanske var mest kontroversiellt som jag skrev om. Det här med särbegåvade barn. Jag tror inte riktigt på det begreppet. Eller det har mycket svagare stöd än i forskningen än vad jag trodde när jag började skriva boken.
Tycker du att man borde lägga in resurser där?
Ja, alltså, absolut. Hela samhället blir bättre om vi kan ta tillvara högbegåvade barn så att de får de utmaningar de behöver, då klarar de sig bättre sen. Alltså det finns det också, de här studierna, att det kan ge effekter hela livet. Men däremot,
alltså att vi som samhälle kan då ta vara på den typen av kompetens och det genom att det kan ge framsteg inom forskning eller den typen av.
Ja, precis.
Ja.
Men däremot det särbegåvningsbegreppet som vi pratar en del om, det är väldigt luddigt definierat. Alltså vad man innebär med särbegåvade barn och vad man
Varför då? Vilka... Eller varför är det luddigt? Är det...
Alltså jag har läst, det finns ju flera, några svenska forskare och flera svenska organisationer som driver frågan om särbegåvning, och de kan inte själva riktigt komma överens om vad de menar med särbegåvning, om det bara är hög IQ eller om det är IQ och andra egenskaper. Och alltså jag, nu är det så här, jag har flera nära vänner som har särbegåvade barn som har haft det väldigt jobbigt i skolan, och jag hade det jättejobbigt i grundskolan, det kan jag säga, det var inget roligt.
Men, för att?
För att man tänker annorlunda, man fungerar annorlunda. Alltså att man... Det är ju alltid jobbigt att vara annorlunda när man är barn.
Ja, just det. Men, ja, precis.
Men om man tittar generellt på stora studier som görs, så är det ändå så att generellt så är IQ ändå en egenskap som skyddar en även i skolan. Alltså så att det blir... Att man... Det blir lätt... Alltså att man ändå... Nej, men jag hade en väldigt tuff grundskola. Alltså det var väl, jag hade inte kul i grundskolan, kan jag säga. Men ändå så hade jag ändå, även om jag inte var populär eller som jag var mobbad och sådär, så ändå hade jag det här ändå. Jag var ju ändå, jag skrev ju ändå bra på proven. Liksom. Alltså att det var ändå någonting man kunde hålla fast vid. Och det var ju många andra som, det var ändå någonting man kunde känna även om inte var, alltså att man hade någon slags värde eller för sig själv. Det var ju många andra som mådde minst lika dåligt som jag som inte hade det. Alltså det finns ju många som mådde dåligt i skolan och det är klart att ingen ska behöva må dåligt i skolan. Men jag tror inte att... Eftersom jag har läst om de studier som gjorts så sent, att IQ är en extra stor riskfaktor för att må dåligt. Snarare tvärtom. Att hög IQ gör snarare att man kanske klarar sig lite bättre. Och mår lite bättre även när man går in i skolan. Även om det naturligtvis finns många barn med hög IQ som mår jättedåligt i skolan.
Mm. Just det.
Går det hänga med i mitt resonemang?
Ja, absolut, absolut. Ja, ja, men precis. Ja, men man tänker tillbaka, det finns ju... ibland kan man ju prata om också att det finns de som är... Om man använder begreppet nörd, att man liksom nördar ner så är bra på saker så där. Och i skoltiden att de kanske var mobbade, men man förstod också att de var kunde vara en smart person ibland.
Mm.
Det kanske är ett exempel på en person, jag vet inte.
Jo, absolut.
Du alltid har hög IQ då, men inte är... Går in i mallen liksom.
Nej.
Och när man inte gör det hos barn så är det lätt att man är annorlunda.
Ja, det är alltid jobbigt att vara annorlunda när man är barn. Ja. Det är det ju.
Oavsett vilket håll man är annorlunda. Ja. Mm. Men apropå det där med då särbegåvade, för då skulle man ju, alltså om man då ska lägga resurser på de barnen, man skulle ju kunna argumentera för att ja, men då ska vi hitta liksom, om vi har några fotbollstalanger eller om vi har några så här musikaliska genier, ska vi hitta dem när de är barn. Så här. För det kan bli... exporter för svensk ekonomi i framtiden, eller vad som helst.
Ja, men så det finns ju idrottsklasser och musikklasser finns det ju redan.
Ja, okej, okay, ja. Nej, men jag bara menar just att det är svårt att, då, men det är som du sa, man är inte enig om en definition då, vad en sär, för du kan ju vara särbegåvad nästa Spotify-grundare liksom. Ja, vem är det? Och så vidare.
Ja.
Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller. Jag har inget bra svar där.
Jo, jag tänkte bara, det fanns... Du också, när du nystar lite i begreppet intelligens och sådär, du beskriver flytande och kristalliserad intelligens.
Just det, det är också ett, det är ju egentligen ett bra, bättre sätt att dela in, det är också ett bra sätt att dela intelligens. Eller det är liksom man använder. Så flytande intelligens, det är liksom problemlösningsförmåga och sånt. Alltså hur man lite, och kristalliserad intelligens är ju liksom kunskap som man har tagit in, alltså faktakunskaper och sånt.
På spåret typ, eller?
Ja, just det. Men de hänger ju också ihop, för att oftast, eller de hänger ihop, för att har man hög flytande intelligens så har man också lättare att lära sig saker. Så att det vanligen så har man... Har man flytande intelligens så har man lätt för sig i skolan och... Eller så har man lätt att lära och lagra minnen, och då har man också kristalliserad.
Men hur hänger de ihop med alltså att man, hur hänger de ihop med det, så att säga, IQ och intelligens? Alltså, är det att man folk som är intelligenta kan vara en eller andra, eller har man båda, eller? Varför delar man upp det i de två?
Ja. Så att säga?
Är det bara två sätt att se? Eller liksom
det är väl också, det är två olika saker man kan testa också. Då på, alltså det är ju, alltså man kan säga så här, allra överst så ligger det man kallar för den generella intelligensen, som, eller G-faktorn. Som, som inte riktigt kan mäta. Men så under den sen kan man dela upp den i många olika delar, liksom kristalliserad och flytande intelligens. Så, men just att man delar upp det i flytande och kristalliserad intelligens är för att man mäter olika, de mäts i olika tester. Alltså flytande intelligens kan ju mätas då med såna här, ja, såna här Ravens matriser som är det vanliga Mensa-provet där man kan hitta, ska se mönster i nya former. Och kristalliserad intelligens är mer liksom ordförståelse och sånt där, alltså att, liksom, eller faktakunskaper. Och det mäter man ju på ett annat sätt då.
Men någon som har väldigt högt IQ, har den både stark, flytande och kristalliserad intelligens?
Den är i alla fall förutsättningen jag har. För kristalliserad intelligens kräver ju ändå att man är i en miljö där man kan lära sig saker. Alltså att, jag menar, det är ju svårt att skaffa sig kristalliserad intelligens om man aldrig gått i skolan eller kan om man är analfabet. En analfabet kan ju ha högt flytande intelligens. Men det, är ju, men det är ju, har ju inte kunnat läsa till sig så mycket. Jag menar analfabeter kan skaffa sig kunskap på annat sätt. Jag menar inte så. Men ändå att det kräver ju ändå, kristalliserad intelligens kräver ju ändå att man har varit i en miljö där det finns förutsättningar för att man kan lära sig saker.
Ja, okej. Okay. Så det är en liten indelning som inom intelligens stapeln, eller vad man ska, påsen eller vad man ska säga.
Ja.
Och det är G-faktorn som du också beskriver ganska mycket. Hur kan man beskriva den?
Jo, alltså det var ju då forskare, när man började studera det här i början av 1900-talet, så såg de, Charles Spearman var en av dem, så såg att många av de här olika typerna av begåvningar som man mätte, de verkade hänga ihop. Alltså rent statistiskt så såg man liksom att de korrelerade med varandra, som man säger då. Alltså att en som presterar bra på en sak presterar ofta ganska bra på andra saker också. Alltså det är inte så att man är jättebra på allting, men ändå ser man oftast, alltså har man hög matematisk förmåga så kanske man också har ganska hög verbal förmåga. Även om, eller man kan,
ett kluster,
liksom, ett kluster som ja, att ingen på något sätt, så något i hjärnan gör att människor med hög G då har på något sätt effektivare sätt att tänka på många plan. Och att man kan se det, alltså det är ju en rent statistisk beräkning av resultat, men man kan liksom se när man gör de här testerna att det stämmer, alltså de här olika begåvningarna hänger ihop på något sätt. Och så att livet är inte speciellt rättvist.
Nej. Men det är spännande som du sa i början, du har ju hög IQ men du läser sakta.
Ja, det gör jag. Det gör jag.
Det är ju, man kanske tänker sig då att någon med hög IQ jäkla bokmal liksom, läser jättefort. Så det måste man inte vara.
Nej, absolut inte. Och jag är verkligen, kan räkna upp många områden där jag inte alls är speciellt smart. Så att,
ja, men så att återigen, IQ är ju liksom vissa egenskaper.
Ja, precis.
Jag tycker att det är någonting som jag tar med mig från boken i alla fall, eller från det här ut sen. Ett område som du skriver ganska mycket om som inte har nämnt, det är ju att i intelligensforskningen har ju lite ett mörkt förflutet ändå.
Mm.
På vilket sätt då?
Ja, det var ju då början av 1900-talet så kom de första intelligenstesterna, och de utvecklades först för att, de allra första utvecklades för att man skulle hitta barn som behövde extra stöd i skolan, så det handlade då om att hjälpa barn med sämre förutsättningar. De utvecklades i Frankrike, men så tog de dem över Atlanten till USA, och då blev det mer att man skulle hitta eliten, och att man skulle också, alltså det är väldigt nära förkopplat med rasbiologi, alltså att vi ska rensa bort de dåliga exemplaren ur befolkningen. Det finns alltså, så att det ledde ju till tvångssteriliseringar, det ledde till, de använde även i USA, så använde de även intelligenstest när immigranter från Europa kom och ville komma in i USA, så använde de på Ellis Island utanför New York, så använde de intelligenstester för att de inte ville få in, för de ville inte ha alltså var folk för dumma, så ville de inte släppa in dem i landet. Men framförallt är det ju just det här med tvångssterilisering av, som vi ju hade i Sverige också, utav människor man ansåg vara lägre begåvade bara för att vi skulle inte ha, för att de inte skulle sänka kvaliteten på befolkningen på ett sätt som är, alltså det är förfärligt att prata om det ens. Den som, jag har ju inte pratat alls om Francis Galton, som är en figur som hänger över hela det här fältet. Han var kusin till Charles Darwin och led på 1800-talet, och han slutade 1800-talet, början 1900-talet, och han var en av dem. Han var den som myntade begreppet eugenik, alltså rashygien. För han var väldigt, han tyckte att man, han skrev en bok om ett utopiskt samhälle där det bara var de allra mest intelligenta och fysiskt starka och begåvade och personerna som skulle få skaffa barn, helt enkelt. Mm. Bara för att man skulle få en bättre och bättre befolkning.
Så det mycket av den, det finns mycket forskning som springer ur det, en annan liksom människosyn eller filosofi. Eller
vad man, precis, och att just nu, och när man då får ett mått att mäta, så kan man ju mäta, använder de dem för att bestämma vilka som inte skulle få skaffa barn. Och det är ju inte en vacker historia.
Nej, exakt. Men vad, och hur ser intelligensforskningen ut idag då? Liksom, vad används den till och vad är liksom drivkrafterna bakom?
Ja, det finns ju många drivkrafter. Dels är det, jag har intervjuat en av dem, en väldigt ung forskare som heter Stuart Ritchie. Han är i London och han är en väldigt rolig person. Men han är ju i det här området för att det finns så mycket kontroversiella frågor kvar. Och då tänker jag att när det finns så här mycket kontroverser, då finns det mycket kvar att upptäcka. Alltså då är det många svåra frågor som vi måste avgöra. Mm. Sen finns det ju fortfarande intelligensforskare som ägnar sig åt att försöka hitta skillnad på raser och skillnad på, alltså som är väldigt mycket mer inne på att det handlar om människovärde och vilka som ska få.
Som vill bevisa någonting där.
Ja, men de blir, men alltså, men framförallt handlar väl intelligensforskning som all annan forskning om att man vill lära sig mer, man vill förstå liksom varför funkar vi som vi gör, varför funkar vår hjärna som den gör. Det är lite därför jag skriver boken också, varför det är ju liksom, vad är det vi pratar om när vi menar intelligens? Vad är det för något? Vi vet väldigt lite fortfarande.
Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig, kanske ställa någon fråga, kan man göra det?
Ja, man kan mejla min DN-adress maria.gunther@dn.se, eller så kan man ju kontakta mig på Twitter. Maria Gunther A heter jag där.
Tack för att du var med.
Tack för att jag fick komma.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.